Välkommen till denna inspelningen från Bålsta Pingstkyrka. Vill du veta mer om vår församling? Titta gärna på vår hemsida www.balstapingstkyrka.se. Vi hoppas du kommer få glädje av den inspelningen och önskar dig Guds rika välsignelser.
När vi hade cellgrupp i onsdag så fick jag rubriken till dagens predikan. Ni två kan ju bekräfta det. Den man lever nära blir man lik. Jag tyckte det var så bra när den här personen sa det, att den man lever nära blir man lik. Och jag hoppas det är alla våra kristnas målsättning att leva nära Jesus. För då blir man lik honom. Och det måste vara det bästa i en kristens liv, att bli lik Jesus. Tror ni det? Ja. Så dagens predikan, ni vet jag som civilingenjör och vetenskapsman, men det är väl att ta i. Jag vill alltid strukturera upp allting. Så jag har dels sökt Gud i detta, men jag känner att jag har fått 4 punkter som handlar om hur man kan leva närmare Jesus. 4 punkter. Och jag tänker prata om dem. En handlar om bön, att be. En handlar om Bibeln, att läsa Bibeln. En punkt, den tredje, handlar om församlingen. Och den kommer jag nästan prata mest om. Och den fjärde handlar om synd. För det är ju så att synd är ju något som fjärmar oss från Jesus. Och vi vill ju leva nära honom. Det var någon som sa att om man mycket synd i sitt liv, det är som att spänna upp ett paraply. Man skärmar av välsignelserna. Jag säger inte att det är hela sanningen, de här 4 punkterna, men jag tror det finns någonting i de här punkterna för att praktiskt dagligt kristet liv kunna leva mer nära Jesus. En punkt, och det är min första punkt och kanske den viktigaste, det är bönen. Det är svårt att älska någon och leva nära någon utan att prata med denna personen. Tänk om Eva och jag... Det skulle inte vara bra. George och Kitty skulle inte vara bra. Man måste ju prata med den man tycker om, med den man älskar, eller hur? Och bönen är faktiskt ett samtal. Vad tyvärr majoriteten av kristna kanske missar är att det är kanske mer lyssna än prat. Vi bara ber och ber och ber. Vi lyssnar aldrig in vad Gud vill säga. Det är ju tur var en tålmodig Gud. Jag har ju lätt för att prata nu, som tur har Eva också, så vi balanserar varandra. Men hade jag levt med en kvinna som inte var lika mycket pratig, hade jag ju lätt tagit över. Det hade inte varit roligt, va? Så det är tur att Eva och jag båda gillar att prata. Så varför ska vi då be? Jo, Gud tycker om det. Bibeln är full med bibelord som säger att Gud tycker om det, behagligt för Gud när vi ber till honom, när vi lovprisar honom. När vi får tillfälle att berätta för Gud vad vi känner. Ibland är det bara att berätta hur vi känner, inte be om någonting konkret. Men vi vill också be om någonting konkret. Vi vill be för att ge tacksägelse till Gud. För det är också någonting vi ofta glömmer. Vi ber att vi vill ha, och hjälp oss med det och det. Men ibland glömmer vi att lovprisa honom för allt gott han har gjort. Det står i Bibeln på många ställen att det är väldigt behagligt för Gud att ge lovprisning. Och en av de absolut bästa liknelserna på hur vi ska använda bönen. Jag fick höra den när jag gick sommarbibelskola i Varberg. Jag var ganska ny, jag bodde i Borås då på den tiden. Det var en sommarbibelskola i Varberg. Det är nog svårt att se om det finns någon bibelskola som slår det konceptet. Halva dagen bibelskola, halva dagen sol och bad. Det var helt underbart. Det var folk från hela Sverige. Underbart upplägg. Men då sa han som var där, och det var Ove Lindeskär i det här fallet: de flesta ser bönen som airbaggen i bilen. Man använder den när det är kris. Ligger man på sjukhuset, dödssjuk, när det är riktigt problem, då ber man. Det är alltså ett nödläge. När bönen borde vara ratten. Alltså bönen borde vara ratten. Alltså man styr genom sitt liv med hjälp av bönens liv, med sina samtal till Jesus. Förstår ni vad jag menar med det? Alltså inte airbaggen, alltså att bara när det är kris, utan det borde vara ratten, att vi tas fram i livet genom att be, få hjälp av Gud, få tilltal hur vi ska göra vårt liv. Jag tycker det är en underbar liknelse. När ska man då be? Helst skulle jag vilja gå omkring ständigt bedjande. Men det är kanske inte så lätt rent praktiskt att göra det. Men jag tror det är viktigt att vi har någon form av disciplin i våra liv när vi ber. Att vi ändå har någon form av regelbundenhet. Och jag tror att börja dagen och sluta dagen med bön är väldigt bra. Jag tror alltså att det första vi ska göra när vi vaknar är be till Gud. Lägga dagen i Guds händer. Tack att vi får vakna friska vad vi vill. Och ni kan ju gissa vad jag kommer be om när jag vaknar imorgon, vad som jag står inför. Va? Men jag tror det är väldigt viktigt att ha den disciplin. Innan man tar fram DN eller vilken tidning man läser, innan man börjar be. Det behöver inte vara en lång bön, det handlar inte om det. Att vi inleder dagen och ber till Gud. Jag tror Gud tycker det är jättehärligt när vi gör det. Jag tror också det är bra att avsluta dagen med bön. Tacka, be att få sova gott om vi har problem med sömnen eller vi har ont i kroppen. Jag tror det också är bra. Och sen tror jag, för jag tror på att det är viktigt att få in en disciplin. Jag tror vi ska be och tacka för maten. Jag tror det är bra som en disciplin, en bra sak så vi får lite ordning på vårt böneliv. Jag ser ju bara i mitt liv, jag har ju 7 miljoner saker omkring mig, det händer saker och jag jobbar ju hela Europa. Det är inte lätt att få struktur och ordning. Men be när man vaknar, då är jag i alla fall ensam. Jag är ute och reser, jag är definitivt ensam, jag är hemma, jag ligger i sängen och jag går upp lite tidigare än Eva. Jag kan ligga och be lite. Jag menar, i olika sammanhang, jag behöver inte be högt för maten om inte de andra tycker om det. Jag kan säga, gode Gud välsigna maten, men jag kan säga det tyst för mig själv. Och jag kan definitivt be innan jag somnar. Sen tror jag också att vi ska be extra inför större uppgifter vi står inför. Precis som jag berättade att jag gör här nu. Och vi måste ju läsa Bibeln lite idag också, va? Så jag tänkte ta Ordspråksboken 16:3. Det här ordet är ett av mina såna favoritverser som jag alltid brukar säga till Gud. I Ordspråksboken 16:3 står det: befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång. Alltså befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång. Gud säger så här att innan ni ska göra någon tuffa uppgift, vi ska be till honom. Jag står inför detta. Jag bara ber om din hjälp, din vishet, dina instruktioner. Amen. Jag tror det är viktigt när vi står inför större saker, vad det nu än kan månde vara. Va? Eva och jag till exempel, vi brukar alltid när vi ska ut på en längre bilresa be om beskydd och sånt. Jag kommer definitivt be Gud imorgon om att han är med oss. Jag tror det är viktigt när vi står också inför större uppgifter att vi lägger det i Guds händer. Gud lovar oss att han ska göra så att det blir bra. Under förutsättning att då lyssnar man, ger oss instruktioner. Ibland är det ju lätt att vi springer i egen takt och inte lyssnar in Gud. Det står också samma sak i Saltaren 55:23. Vi kan väl titta där också. Jag har en massa färgade lappar så jag snabbt ska kunna slå upp här. I Saltaren 55:23. Kasta din börda på Herren. Han ska uppehålla dig. Aldrig ska han låta den rättfärdige vackla. Det har jag ofta använt när det är väldigt tungt. Alltså när det har blivit tungt av olika skäl, det är jobbigt. Det står kasta. Och kasta är för mig så här, woof, kasta iväg rejält, va? Verkligen bli av med. Kasta din börda på Herren. Aldrig ska han låta den rättfärdige vackla. Sista tiden vi bodde i Skokloster, jag tror Ayla såg den skylten på vår dörr. Då hade vi uppsagt på vår ytterdörr. Hade vi just det bibelordet. Ayla var lite hjälpsam och snäll och var där och hjälpte oss. Så varje gång vi gick ut genom dörren så såg vi det på ytterdörren. Så vi ska be så mycket vi kan. När vi vaknar för maten. Innan vi lägger oss inför större uppgifter. Jag tror många känner så här att oj, det tar så mycket tid. Det handlar ju inte om mängden. Det handlar ju om att ha en regelbundenhet i det. Jag ser mitt eget liv. De gånger jag inte bett för saker, stora saker jag ska göra, då har det nästan alltid blivit strul och problem. Så personligen, och jag gillar ju som ingenjör att se samband mellan hur man gör och vad blir resultatet. Och jag tycker man ser ett tydligt samband. Bön ger resultat. Sen skriver jag upp den här punkten. Vad ska man be? Alltså när man ligger i sängen och är hemma och köket sitter och äter frukost är det ju ganska enkelt. Men vi då som jobbar, hur gör vi? Alltså jag ser ju inte i Bibeln att den här skillnaden att be tyst för sig själv. För ibland går det ju inte plötsligt att sätta sig och börja prata högt när man sitter i ett möte. Då kan man be tyst för sig själv. Och jag tror till och med att man kan gå ut på toaletten eller vad som helst. Hitta en förevändning om man känner man måste be. För ibland måste du kunna komma undan och lyssna in Gud, va? Jag vet ju kristna som hittar vilken förevändning som helst. Typ att gå på varför komma ut och kunna be till Gud. Men framförallt tror jag att vi kan gå omkring och be tyst för oss själva. Vi behöver alltså inte alltid prata ut så det hörs. Vi kan alltså be till Gud tyst utan att det hörs. Va? Och sen det här sista jag skulle vilja säga om bön. Hur man ber. Det finns ju hur mycket litteratur som helst man ska be. Hur länge man ska be. Om man ska ligga på knä. Om det ska ta en timme. Jag vet, jag har en bok som sa att du måste be en timme. En sa att du måste stå på knä. Läser vi vår bibel finns det inte stöd av någonting. Det finns visserligen ett grekiskt ord i Nya Testamentet som de fick för sig att det var en timme. Men det där känns lite. Och jag glömmer aldrig när jag var nyfrälst kan man säga. Jag gick en alfakurs. Och då var det en som sa, en gammal kvinna som var hur frälst som helst höll på att säga, men hur nära Gud som helst. Och jag var ju nyfiken då. Och då sa hon, ja Per, jag har varit med i pingstförsamlingen säkert 60 år. De första 30 åren låg vi på knä och bad på våra bönemöten och det gjorde ont i knäna och för de äldre var det jobbigt. Sen satt vi och bad istället och vi fick lika mycket bönesvar för det. Det var liksom ingen skillnad. Så hon var säger inte Bibeln, men det viktiga är alltså, jag tror inte det. Men det finns, tror jag, några viktiga principer när man ber. Titta hur Gud har skapat oss. Vi har en mun, två öron. Vi har alltså dubbelt så mycket lyssnande instrument som vi har mun. Jag tror det kan säga oss att vi ska också lyssna när vi ber. Det är inte lätt, inser jag, den här världen vi lever i nu med allting omkring oss. Men jag har ju känt ibland när jag har, Gud, jag behöver hjälp, hjälp mig. Och sen bara är man tyst och sen plötsligt får man den här tanken eller någonting. Per, så ska du göra. Istället för att offerera det priset till den kunden ska du offerera det och du ska se och så. Att ta sig tiden och lyssna. Och jag tror faktiskt den här relationen att vi ska lyssna dubbelt så mycket som vi pratar. Sen som vetenskapsman vet ju också att öronen bygger ju lite på att du har lite differens. Hur snabbt det träffar ena eller andra. Vi kan skilja avstånd ungefär som ögonen. Men jag tror ändå det här med att lyssna, och det står i Bibeln också, att vi ska lyssna. Det ska inte vara en envägskommunikation när vi ber. Sen står det i Filipperbrevet 4 och 6. Och det här glömmer vi ofta. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse, med tacksägelse. Jag sa det tidigare. Jag tror det är väldigt viktigt att vi lär oss att tacka Gud. Jag menar, Gud kan göra vad som helst. Men det står också i Bibeln, och det finns hur mycket undervisning som helst, hur oerhört behagligt det är för Gud när vi är tacksamma för vad han gör i våra liv, att vi visar den tacksamheten. Jag tror också det ger en ödmjukhet i våra liv som gör det lättare att leva det kristna livet. Så att lovprisa Gud och tacka Gud. Det är därför jag gillar lovsång och sånt. De går ju egentligen ut på en enda sak. Till skillnad då kanske mot sången som finns i segertoner. De går bara ut för att prisa Gud för den han är. Inte tacka för att jag har mat på bordet. Inte tacka för att jag blir helad. Utan bara prisa Gud för Gud är den underbara han är. Och ni som sen har fått tungomåltalet, så tror jag ibland känner man, jag gör det ibland själv, att det är så tungt att be, jag kan inte formulera orden. Be då i tunga. så fixar Gud resten, för att uttrycka det enkelt. Det är väldigt kraftfullt att be tunga. Man känner ju liksom efterhand, det jag ville ha sagt, det kom fram till Gud. Så be är nummer ett på min lista för att leva nära Jesus, för att bli lik honom. Och det tror jag är kanske viktigast på den här listan. Det andra, nummer två på min lista, är Bibeln. Att läsa Bibeln. Det kanske vi som kristna tycker det är självklart att vi läser Bibeln. Men som jag sa, i mitt liv i alla fall, det vanligaste sättet Gud talar till mig, det är faktiskt genom sitt ord. Jag såg ju idag att jag fick två bibelord här till mig. Gud talar väldigt ofta bibelord till mig. En del talar Gud till på andra sätt. Men jag tror det är viktigt. Bibeln är också en väldigt bra bok för uppmuntran och tröst. Det är också en kunskapsbok, det här vi pratar om. Även om det ibland kan vara lite svårt att förstå allting. Vad händer när vi dör? Och vad händer i olika situationer? Jag tror det är likadant med Bibeln som det är med bönen. Vi måste få någon form av regelbundenhet. Och igen, och här tror jag vi kristna har krånglat till det. Man behöver inte sitta och läsa en timme Bibel på morgonen. Kan man göra det, är det underbart. Men jag var sjuk och var hemma, då läste jag mycket Bibeln. Jag menar, jag nu som berättar att jag läser den bibelsläsningsplanen och ordspråksboken. Det kanske tar 3-4 minuter att läsa den texten, sen sitter man och funderar lite. Det är bättre att läsa lite än inte läsa allt. Sen är det självklart bättre ju mer man kan läsa. Men jag tror alltså det är viktigt att vi får in en disciplin och en ordning också att läsa vår bibel. Och det finns många bibelläsningsplaner, men det är egentligen det enklaste. Det finns andagsböcker. Mängder av bra andagsböcker. Jag håller på att läsa en nu faktiskt som är lite rolig. Det heter Ordet. Den är skrivet av en dansk präst på 10- eller 20-talet. Översatt av Gunnar Bergling på Arken. Helt underbar. Så den är skriven för nästan 100 år sedan. Men så fräsch och så fri. De brottades med samma problem då som nu. Underbar bok. Så det finns olika sätt. Men kära vänner, jag tror det är viktigt att ha en regelbundenhet i bibelläsning. Hellre läsa lite och ordning och en regelbundenhet än inte alls. Sen har vi ju det här som vi pratade om lite innan här då, om himlen och allt. Det är inte alltid lätt att förstå Bibeln. Jag brukar ofta börja och be en bön innan jag läser Bibeln. Och det är faktiskt i Psaltaren 119:18. Psaltaren 119:18. Det tycker jag, det har jag som bön. 119:18. Jag glömmer alltid, jag kan den utantill, men jag glömmer vad det står. Öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Står det. Öppna mina ögon så att jag ser undren i undervisning. Jag ber alltid den innan jag läser Bibeln. Så jag ska, Gud ska öppna upp. Vad är det han vill säga i sitt ord? Jag tycker den är bra. Så att läsa Bibeln också viktigt i den kristnes liv. Har ni möjlighet att följa en bibelläsningsplan, gör den nära. Jag tror, liksom med bönen, att det är en bra start på morgonen. Om det bara så är en 10 minut, en kvart. Men det är väl ungefär vad jag normalt sett sitter. Jag ber till Gud. Jag läser just nu ordspråksboken. Och så läser jag det här ordet. För att det brukar Eva och jag läsa tillsammans. Vi läser för varandra. Det är ganska härligt. Som man läser sagor. Fast detta är ingen saga. Så, Bibeln. Punkt nummer 3 är en mycket spännande punkt för att vara nära Jesus. Var aktiv i en församling. Den där punkten kom upp faktiskt i fredags. Jag hörde en undervisning från USA. Och den gav nytt ljus. När vi bodde i Skara så var det många där som vi umgicks med som var kristna. Vi var hemma hos dem, hade lite möten ibland. Men en del sa till och med att vi känner att Gud har sagt till oss, vi ska inte vara med i någon församling, vi ska vara frälsta ändå. Jag hävdar att det är helt fel. Hela Kristi kropp handlar om att vi är medlemmar i en församling. Och det här bibelordet som jag fick höra i fredags är första Timoteusbrevet 3:15. Det är så underbart. Jag har ju läst Timoteusbrevet många gånger, men jag har aldrig sett det så där igen. Gud öppna upp. Jag har aldrig sett hur Gud pratar här om församlingen. För det första står det rubriken i min bibel i alla fall, Guds fruktans hemlighet. Bara det är ju spännande. Men det står så här, det är alltså Paulus som pratar med Timoteus. Timoteus var ju en pastor där. Men om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus. Som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Alltså Guds hus, församlingen, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Alltså här säger ju Bibeln klart och tydligt att församlingen är oerhört viktig. Och inte att ha sitt namn bara i en matrikel. Det är många som tror att är man med i en matrikel så är allting bra. Det handlar om ett aktivt medlemskap. Sen vill jag ju säga så ingen har någon missförstånd. Sen har jag förstånd om att folk är sjuka. Någon har svårt att gå eller vad det nu kan vara, inte kan komma till församling. Då är det vår andra kristnas skyldighet att ta hand om dem. Men för mig är Bibeln väldigt tydlig på att det är helt självklart och Guds vilja att man som kristen är med i en församling. För annars finns det ingen fast grund. Det pratar Bibeln mycket om. Är vi inte byggda på klippan på grunden, det minsta lilla som händer i vårt liv, så kommer vi bort från Gud. Vi måste ha grunden. Och det står ju, sanningens pelare och grundval är Kristi församling. Och ser vi de som knappt aldrig är aktiva i församlingen, ofta är det också mycket att man har inte den här grunden, utan det far åt olika håll när man inte har någon fast grund. Sen tror jag också det är mycket viktigt, och det här tycker jag, det här har jag hört, jag har inte kommit på det själv. Församlingen är ingen organisation utan en organism. En kropp, en familj, Kristi kropp. Jag tror ett misstag vi ofta gör är att vi ser församlingen som en ideell, en förening med stadga, styrelse och allting. Jag tror vi gör ett stort misstag i det. Nu har vi det eftersom det enligt svensk lag allting behövs det. Men församlingen är ju så mycket mer. Det är inte en massa stadga, möten, styrelse, allting. Det är en organism, det är Kristi kropp. Ibland känner jag att vi pratar mer på församlingsmöten och alla typer av möten om såna här världsliga frågor än Jesus i centrum. Självklart måste vi ha ordning på vår ekonomi, det är inte det jag säger. Men det har en tendens ofta att vi ser församlingen som en organisation istället för en organism. Alltså vi är en del av Kristi kropp. Och ni vet att en kropp utan någon del, den är inte bra. Det finns någon som är duktig på det, någon som är duktig på det. Och det är tillsammans som vi blir den här organismen. Och jag tror det är väldigt viktigt. För det är i församlingen som tro byggs. Det är i samvaro med andra som vi växer. Vi får höra predikningar, vi får sitta och prata vad Gud har gjort i våra liv. Det finns bibelpassager som är svåra att förstå, typ det vi pratade om innan min predikan idag. Att tillsammans få diskutera det. Det finns ju alltid någon som har kommit lite längre och fått ett nytt ljus över något bibelord. Det finns alltid någon som kan vittna något underbart. Jag vet ibland, särskilt ibland när vi har varit här på bönen och sånt, och det har varit tungt, vi kanske bara varit 2-3 stycken. Men då kommer någon med sådana underbara vittnesbörd. Jag vet, vi har suttit 2, 3, 4 bara på bönen ibland. Och finns framförallt 2 personer, en kvinna och en man. Ingen samråd dem emellan, men som är sådana att man träffar dem. Wow, man blir bara så upprymd. Underbara vittnesbörd. Och då växer man ju i tron, va? Och jag tror också att det är viktigt det här med att aktiva. Och jag känner att vi ser ju bara i vår församling, och så är det många. Vi har en matrikel med ganska många namn i. Många bor inte ens på orten. För ni vet hur det funkar i pingst, att du döpt i kyrkan kommer in i matrikeln. Jag skulle hellre vilja se en matrikel med de som vill vara aktiva medlemmar. Självklart, de som är sjuka och sånt inte kan, det är en sak. Men bor man inte ens på en ort, en del har till och med flyttat till USA, va? Ska man då stå kvar i en matrikel? För det är så viktigt för en kristne att man är aktiv i den församling man är medlem i. Jag skulle vilja se matrikeln som en resurs i församlingen. Behöver man hjälp med någonting? Alla som är som aktiv där är villiga att ställa upp i tid och möjlighet, va? Varför är då inte så många aktiv i en församling? Även om det är nummer tre på min lista, tror jag är ett av det viktigaste. Jag tror fortfarande bönen kanske är nummer ett. Men... Och jag ser ju i denna församling, jag såg i Skara, och jag har väl sett i alla församlingar jag varit med om att det är många som är bittra på sin församling. Många är jättebittra på sin församling. Vad de här personerna nog inte förstått att i Bibeln räknas bitterhet som synd i nivå med var full och galen, höll jag på att säga allting. Det är lika allvarligt det som allt annat. Men det är många som är bittra på sin församling. Man kan bli sårad av någon i församlingen. En ledare, en annan medlem. Det är ju nästan alltid så det har blivit, va? Att man blivit sårad på något sätt. Men, och det kan man ju bli. Men sen har man låtit den här bitterheten, såret, gå så djupt ner i sig. Man har låtit, kom ihåg, det är ett aktivt val. Det är inget som någon annan gör. Men man har låtit det gå så djupt ner i sig. Att man har skurit av sig från församlingen. Man vill inte gå på mötena. Man vill inte offra till församlingen. Och på så sätt gått miste om de välsignelser det finns i att vara del av Kristi kropp. Det så här måste ni komma ihåg, kära vänner. Det finns ingen perfekt kyrka. Det finns ingen, vill jag säga, i hela världen som är perfekt. Jag har ju varit med, jag vet, särskilt i Borås, det fanns ju folk som gick från kyrka till kyrka. Man var inte missnöjd. Pastorn hade jeans och det var inte bra, gick man dit. Och det sjungs fel sånger och gick man dit. Det roliga var efter 2-3 år kom de tillbaka igen. Men det finns alltså ingen perfekt kyrka. Och varför då? Jo, för det är människor i kyrkan och det finns inga perfekta människor. Så jag tror det är lite viktigt att vi kommer ihåg det, att det finns ingen perfekt kyrka. Man måste ha lite överseende med det, och man får inte låta bitterheten slå en sån rot att man skär av sig från församlingen. Och kom ihåg, vilken församling vi än går med i, kommer alltid finnas folk som kommer såra oss. Jag kan lova, det kommer som ett brev på posten. Men det kommer också alltid finnas folk som vill älska oss. Och det är ju det som vi får se ta det positiva. Det är okej. Men vad jag tycker vi ska fokusera på: församlingens huvud, Jesus. Så låt oss istället fokusera på församlingens huvud, Jesus. Det var ungefär som någon sa till mig, Per: om du får ett brev med ett dåligt besked, restskatt eller vad något, inte blir du arg på brevbäraren. Det är ju Skatteverket du ska vara irriterad på. Det är ungefär likadant man är arg på sin församling. Och jag vill säga att det låter hårt. Det här när man försöker straffa, det är ofta man hör sig, då går jag ur, då ger jag inget tionde om inte det är församlingen. Man använder det som hot. Jag höll på att säga, man skulle säga till de här personerna: ja, varsågod, gör det då. Det är inte oss du får stå till svars för, det är Gud en gång i tiden. Nu tror jag inte vi är bittra som är här idag, va? Men att vara aktiv i en församling, det är en grundpelare i den kristna tron. Så att vi står fast. Att vi kan dela vår tro. Vi kan stärka vår tro. Sen den fjärde och den sista punkten: undvik synd. Det här med synd, som jag sa i början, det är ju så att synd avskärmar oss från Gud på olika sätt. Och jag tror alla människor har någon form av synd. En del är bittra och sura. En del har problem med alkohol. En del har problem med sex. En del har problem med spel. Vad vet jag? vad som kan nu vara synd. Va? Det finns ju så mycket som kan vara synd. Och det står att ingen människa är syndfri. Jag tror alla brottas med sånt. Och jag tror alla vill leva så syndfritt man bara kan inför Gud. Och det vet vi rätt. Men jag tror att vi gör ibland fel. Och jag har funderat på detta. För det är ofta folk när jag ber för folk och sånt som kommer prata om detta. Att vi ber till Gud att kunna stå emot och stå emot och stå emot synd. Och det ska vi göra. Det säger även Fader vår. Men jag läste ett bibelställe. Och det var igen. Det läste jag den 4 oktober. Och ska läsa bibelstället först. Sen ska ni se hur jag upplever att Gud har talat till mig om detta. Det är Ordspråksboken. 4 oktober, det är 4 då, va? Ordspråksboken 4 blir det. 4:14-15. Ordspråksboken 4:14-15. Där står det. Gå inte in på de ogudaktigas stig. Vandra inte på de ondas väg. Undvik den. Gå inte in på den. Vik av från den och gå förbi. När jag läste det kände jag att Gud sa till mig. Har man något problem i sitt liv. Där man vet att man har svårt. Och om det nu är ett område som inte är bra. Istället för att ge sig in i det området. Så är det bättre att gå förbi. Välja någonting annat. Jag tror det är viktigt. Ibland tror vi jag är ju frälst. Jag kan gå in i vilket sammanhang som helst. Det är många som kommer till mig och vill ha bön ibland att de har problem med sex och pornografi på internet till exempel. Men det är ju så att då bör du undvika internet där synden finns om du har problem med det. Har du problem med alkohol bör du ju inte sitta och träffa dina vänner på en pub, en bar. Alltså ni förstår vad jag menar att vi ska undvika. Jag tror vi ibland tror kristna att vi ska... Jag kan till och med säga att i mitt eget jobb ibland man sitter i olika sammanhang. Ibland blir det väldigt raljerande över kristen tro. Det kan vara mot Israel, det kan vara allting. Och i början av min kristna karriär, då ska jag alltid till varje pris försvara. Har du tappat något? Skulle jag alltid försvara det till varje pris. Men jag tror inte alltid det är bra att sitta och käbbla där, utan ibland är det bra att undvika. Jag tror inte alltid vi kristna ska gå in i situationer där vi vet vi har problem. Jag tror det ordet är viktigt för att vi ska undvika det. Vi ska undvika det. För jag tror ibland att ofta, nej men jag är frälst, jag kan klara detta, jag bara ber en Gud om styrka. Det är nog inte så lätt, det är bättre att försöka undvika de områden där vi kan råka i synd. Kära vänner, det var mina 4 punkter. Bön, Bibeln, medlem i en församling, undvika synd. Jag tror det är 4 saker som är viktiga för att kunna leva nära Jesus. Jag tror inte man ska göra det för krångligt utan ha enkla grejer. Men jag tror det är viktigt att ha en regelbundenhet. För förr eller senare råkar vi problem. Mycket att göra, det händer saker i vårt liv. Har vi en regelbundenhet i vår korrespondens med, eller vår umgås med Jesus, så är det enkelt att fortsätta då. Då blir inte bönen bara en airbag utan en ratt. Så det är min förhoppning att vi ska få en regelbundenhet att vara med Jesus. Jesus, nu bara tackar jag dig för att vi har fått vara tillsammans. Och jag hoppas jag har förmedlat dina tankar om inte be om din korrektion, Herre. Men jag har en önskan, Herre, att detta ska vara en inspiration till alla som var här idag, alla som kommer att lyssna på detta. Att leva nära dig. För den man lever nära blir man lik. Och vi vill ju bli lik dig, Jesus. Hjälp oss få en regelbundenhet att umgås med dig. Amen.
Du har just lyssnat på en inspelning från Bålsta Pingstkyrka. Mer inspelningar finns på vår hemsida www.balstapingstkyrka.se.